kyrkoanträtt invigdes 1975 av den då nytillträdde svenska kungen tillsammans med Finlands dåvarande president Urho Kekkonen. Det här var nyheterna från Sveriges Radio Finska strax på vårt eftermiddagsprogram. Mina ålder är Erik Längström.
Man fick ju mejla in idag och berätta vad man såg fram emot som sommarens höjdpunkt. Mm. Helmut mejlade in oss att han skulle hälsa på sin syster i Dresden.
Ja, tyckte jag var trevligt.
Och
ja,
tänkte att det skulle glädja dig lite, ja, extra också.
Jag är väl ännu gladare just nu faktiskt för att Södermalmstorg vid Slussen öppnar på fredag. Vår reporter Rasmus fick ju ta sig en liten förhandstitt bara för en liten stund sedan. Mm. Vi är nog ganska många som har knöt oss fram där nu i många år och ser fram emot att det ska bli lite ordning och reda på platsen.
Precis, så att det var ju ett, ja, det blir ett spektakel på fredag när de öppnar helt enkelt.
Strax P4 Extra.
Förslag om att internationella adoptioner till Sverige bör stoppas helt. Det har blivit trendigt bland ungdomar att få till en gyllene bränna och nu tar de till knep som riskerar att öka risken för cancer. Kocken Johan Djureskog är dagens P4 Extra gäst och sen så tränar vi livräddning och dessutom så tipsar jag om hur du kan få tillskott i semesterkassan. Vi hörs efter Ekot och sporten som kommer nu.
Här är Ekot. Sverige bör upphöra med internationella adoptioner, det säger regeringens utredare Anna Singer. Enligt Singer har det förekommit allt från barnhandel till odokumenterade samtycken från barns vårdnadshavare. Hon menar att det inte är möjligt att garantera att det inte förekommer oegentligheter i de länder Sverige samarbetar med. Singer vill bland annat att svenska staten ska be de drabbade om ursäkt för att mänskliga rättigheter har kränkts. Och på Mynttorget i centrala Stockholm avslutas just nu en manifestation med anledning av utredningen. Det är föreningen Chile Adoption som arrangerar den och som sedan länge är engagerad i frågan. Anna Bård sitter i styrelsen.
Ja, men det är ju en segersdag. Vi vaknade i morse till överlämningen och tårarna föll. Det var en lättnad. Alla våra punkter som vår förening har drivit var presenterade och vi känner att vi har fått gehör.
Varför är den här frågan viktig för dig?
För mig är den självklar då adoptionerna inte gått rätt till. Allt för många barn har försvunnit ut i världen utan tillstånd från föräldrarna till något som kallas adoption. Och det har handlat om ren handel av barn.
Anna Bård intervjuades av Linda Chanwell. Säsongen för influensa och RS-virus är nu över enligt Folkhälsomyndigheten. Antalet influensasjuka som behövde intensivvård låg på samma nivå som de senaste två åren medan antalet avlidna var högre. Den topp i spridningen av covid-19 som setts tidigare vintrar uteblev helt enligt Folkhälsomyndigheten. Det var Ekots nyheter med Elisabeth Lidén.
Sporten här som börjar med nattens stora golfnyhet.
Hej! Läget?
Tack! Efter segern i US Open hyllas nu Maja Stark av två tidigare svenska majorvinnare i golf. Först Annika Sörenstam som ringde upp Maja Stark efter succén. Ett samtal som fångades och postades på sociala medier av arrangören.
Vilken underbar seger! Så himla roligt! Enjoy it!
Thank you so much.
Jag är så glad för din skull. Jag vet att du jobbar hårt. Njut av det, säger Sörenstam. Och i ett sms till Radiosporten skriver Henrik Stensson, citat. Fantastiskt roligt att hon vann US Open. Jag kände mig trygg att gå och sova när jag såg att hon ledde med tre slag med fyra hål kvar.
Reporter Cecilia Markvard. Victor Nilsson Lindelöf saknades idag när Sveriges fotbollsherrar samlades för träningsmatcher mot Ungern borta på fredag och Algeriet hemma i Stockholm nästa vecka. Vigge går i väntans tider och ska snart bli trebarnspappa. Förbundskapten Jon Dahl Tomasson håller dörren öppen för att han eventuellt kommer att ansluta senare. Mer fotboll.
Djurgårdens vd Henrik Berggren tar över som generalsekreterare för svensk elitfotboll SEF. Berggren lämnar därmed Djurgården efter nästan 25 år i föreningen. På SEFs sajt säger Berggren: svensk elitfotboll har en unik position i samhället och jag ser mycket fram emot att tillsammans med klubbarna, styrelsen, våra partners och alla medarbetare fortsätta utveckla svensk fotboll. Henrik Berggren tar över i höst. Fram tills i höst fortsätter Lena Engström som tillförordnad generalsekreterare.
Reporter Pojan Ansari. Och fler nyheter från sporten hittar du i appen SR Play. I studion Samuel Selén.
Sveriges Radio P4 i en direkt sändning från Radiohuset i Stockholm. Här är Karin Frick med P4 Extra.
Hejsan på er. I dagens program så ska vi prata om att det nu kommit ett förslag om att internationella adoptioner till Sverige bör stoppas helt. Och så har det blivit supertrendigt att vara brunbränd. Och för att få till den där perfekta brännan så har nu ungdomar börjat ta till knep som riskerar att öka risken för cancer. Kocken Johan Jureskog i dagens P4 Extra gäst. Han kommer hit och pratar bland annat om utmärkelsen som han har fått och att han fyller 50 i sommar minsann. Och är det så att du har det lite skralt i semesterkassan, ja, då ska du hänga med i dagens program, för det finns pengar att tjäna och det är ganska mycket faktiskt. Du måste dock gilla att vara utomhus, så mycket kan jag säga. Och jag som säger det, jag heter Karin Frick och finns med er denna måndag. Vi startar igång med att lyssna till Miley Cyrus och End of the World.
Pretend it's not the end of the world. We'll be right back.
ska det handla om att internationella adoptioner till Sverige bör stoppas helt. Ja, det föreslår regeringens utredare Anna Singer idag. Utöver ett stopp för adoptioner så föreslår hon resebidrag till födelselandet och en offentlig ursäkt från svenska staten till de adopterade. Patrik Lundberg, du är reporter på Dagens Nyheter som under lång tid bevakat frågan. Välkommen till programmet. Vad betyder det här beskedet idag?
Ja, tusen tack. Det här beskedet betyder ju att regeringen föreslås då att framförallt stoppa alla internationella adoptioner till Sverige. Men också den här ursäkten som ska ges till adopterade som har drabbats av så kallade oegentligheter. Och det kan vara allt från ren barnhandel till att inga samtycken har funnits från barnets biologiska föräldrar.
För den här utredningen tillsattes 2021 efter den granskning som du och dina kollegor på Dagens Nyheter gjorde som handlade om hur adopterade barn från Chile, Kina och Sydkorea stals från sina biologiska föräldrar på 70- och 80-talet. Du är ju själv adopterad från Sydkorea. Du pratar om den här ursäkten. Vad skulle en sån ursäkt från svenska staten betyda?
En ursäkt från svenska staten betyder ju först och främst att staten erkänner att man har misslyckats med att motverka saker som till exempel barnhandel och andra oegentligheter. Men det är också början på en försoningsprocess där staten kan ställa de saker till rätta som går att ställa till rätta så här i efterhand.
Du är inne på det lite grann, men vad är det som inte fungerar idag med dagens adoptioner enligt den här utredaren?
Enligt utredningen så handlar det om ungefär samma saker som vi på DN avslöjade, att Sverige har aldrig och har fortfarande inte möjlighet att veta vad som händer från att barnet föds till att det blir tillgängligt för adoption. Alltså den där månaderna eller åren, de kan inte Sverige granska, och då har vi litat på att svaga demokratier och diktaturer faktiskt har gjort sitt jobb och gett oss sanningen, men det har de uppenbarligen inte enligt utredningen.
Men är det svenska staten som bär ansvaret, eller vem bär ansvaret, tycker du?
Ja, enligt utredningen så är det egentligen tre parter. Det är dels svenska regeringar som har främjat adoption på alla sätt genom lagstiftning genom åren. Men senare är det också den här tillsynsmyndigheten som ska se till att allting går bra till, att ingenting fel inträffar. Och de har ju samtidigt haft uppdrag att främja adoption, precis som regeringen då. Så de har ju inte heller riktigt motverkat de här oegentligheterna, och till sist adoptionsorganisationerna som enligt utredningen har haft intresse att få till så många adoptioner som möjligt. Så det är liksom ingen som har lyckats sätta stopp, utan man har gett tilltron till andra, att andra ska lösa det här, och därför har det kunnat bli så här.
Men hur vanligt är det då? Man måste väl ändå utgå från att vissa adoptioner har genomförts på ett bra sätt också?
Ja, problemet är ju att ingen vet, eftersom Sverige aldrig har kunnat ta reda på hur det var i både de enskilda fallen och dels systematiskt, eftersom vi inte kan se vad som hände den första tiden i barnens liv. Och det finns ju helt uppenbarligen många fall där allting har gått rätt till. Men vi kan se då när vi har börjat läsa utredningen att samtycken från framförallt mammor eller pappor har ju inte funnits i väldigt många fall, om jag ska citera då utredaren Anna Singer. Och då vet vi inte om mamman eller pappan eller båda faktiskt har gått med på att adoptera bort sitt barn.
Mm. Ja, Patrik, du har ju skrivit om din egen adoption. Vad vet du om hur det gick till?
Ja, jag har ju tagit reda på hur det gick till i mitt eget fall i omgångar och varit i Sydkorea och sökt. Och till sist träffat min biologiska familj. Men där kan vi se i mina papper då, de här dokumenten som följer med vid adoptionen. Dels så stod det i mina papper att jag hade några andra föräldrar än jag hade. Men också så fanns det ett ytterligare papper, dubbeldokument, där det stod att jag inte hade några föräldrar. Och man visste inte varifrån jag kom eller någonting. Och det är ju det dokumentet som har använts för att legalisera min adoption. Så jag är ju faktiskt också en del av det här, liksom väldigt många andra som adopterade från Sydkorea.
Hur har det påverkat dig?
Alltså, det har ju påverkat mig att jag har velat granska det här för att se om det bara var ett enskilt fall där det gick tokigt till, eller om det faktiskt var systematiskt. Och nu har det visat sig enligt utredningen då att det här skedde med systematik och Sverige accepterade då de här dubbla dokumenten där det inte fanns någon information och ställde inga kontrollfrågor för att ta reda på är det här verkligen sant. Mm.
Avslutningsvis då, om vi blickar framåt, hur kan framtida adoptionssystem utformas för att säkerställa barns rättigheter och undvika liknande missförhållanden?
Ja, det handlar ju helt enkelt om att följa de lagarna och reglerna som finns för adoption. Det är det som är problemet, att det har alltid funnits ganska bra lagstiftning, men man har inte följt den. Så man kan ju börja med att följa lagar och regler, så kanske det finns en väg framåt. Vi får se vad regeringen kommer fram till.
Mm. Är du hoppfull?
Ja, jag är ganska hoppfull faktiskt, eftersom vi idag kan se lite nyktert på vad som har hänt. Och den här utredningen är ju en början på det. Så jag hoppas ju, har väl inga åsikter egentligen om det mer än att det är bra med rättssäkerhet.
Det får bli slutord. Tack Patrik Lundberg, reporter på Dagens Nyheter, för att du var med.
Tack.
Long, long away med Mando Diao. Och strax så ska vi prata om att det är supertrendigt att vara solbränd. Men ungdomar har börjat ta till knep som kan öka risken för cancer. Det ska vi prata om efter Céline Dion.
And I'm feeling sorry, but I know it will come.
Jag så heter den, That's the way it is med Celine Dion. Ja, nu ska det handla om att det är supertrendigt att vara solbränd. Och för att få till en gyllene bränna så har då ungdomar börjat ta till knep som kan öka risken för cancer. Martin Berge, professor i molekylär medicin på Karolinska institutet, är med mig nu. Du, Martin, trender kommer och går, inte minst på sociala medier. Och i år så är det kosttillskottet beta-karoten som det tipsas om på sociala medier. Kan du berätta, vad är det för någonting?
Ja, men beta-karoten är ett färgämne som finns i till exempel morötter och sötpotatis. Så det är det som gör att morötterna har den färgen de har. Och i kroppen då så omvandlas beta-karoten till A-vitamin. Och det är ju ett viktigt liksom näringsämne som vi måste få i oss en liten bit av varje dag för att hålla oss friska. Men i det här sammanhanget då så är det ju så att man koncentrerar beta-karotenet i en tablett som man tar i som ett kosttillskott helt enkelt. Och då får man i sig mycket högre doser än vad man får när man äter det via maten. Och det här kan påverka kroppen på andra sätt då. Och tanken är väl att man ska få den här orangea färgen då som blir när man får för mycket beta-karoten. Och levern och resten av kroppen inte kan hantera de doserna. Då blir vi orangea och då lägger det sig i fettväv och i huden då.
Och då har man kunnat koppla det här kosttillskottet till tillväxten av tumörer. Hur stor är den kopplingen?
Det finns väldigt omfattande vetenskap bakom de fynden. Framförallt så har man gjort stora studier på människor på 90-talet och början av 2000-talet. Där man visar att beta-karoten ökar risken för att få cancer. Men där tror vi att det ökar tillväxten hos redan existerande små tumörer. Därför att en av de här studierna var gjord på rökare, så att de här rökarna fick mer lungcancer om de åt beta-karoten. Och det tror vi beror på att de hade mindre odiagnostiserade tumörer i lungan när studien började då. Sen har ju vi i vår forskning visat att beta-karoten och andra antioxidanter direkt kan få cancerceller att sprida sig fortare i kroppen. Så att evidensen här, vetenskapliga evidensen för att beta-karoten kan påskynda cancer, den är stark.
Det här känns ju väldigt allvarligt, inte minst med tanke på den målgrupp som det här riktas till på sociala medier. För samtidigt så marknadsförs det ju då som att det är bra för huden att ta de här kosttillskotten.
Ja, och det är ju så att när man marknadsför det här så måste man ju inte förhålla sig till liksom samma riktlinjer som man gör när man marknadsför läkemedel, utan man kan plocka mellan studier och se där, liksom marknadsföra den som stödjer ens teorier. Så att här finns det vetenskap som säger att antioxidanter skyddar mot oxidativ stress till exempel, som ju händer i huden när vi får solskador. Men det finns inga bevis för att det här skyddar kroppen då mot och huden mot att utveckla cancer eller att skydda mot UV-skador och så vidare. Det är jätteviktigt att komma ihåg att den färgen man får av beta-karotenet, det är ju inte en UV-skyddande färg som melaninet i huden är. Utan det är en artificiell färgton då som man tänker sig att tillsammans med brunheten man får från solen då ska ge någon form av jämnare bränna.
Mm. För det är mycket trender nu hos unga. Hudcancer bland de under 50 minskar. Samtidigt är det populärt bland unga att solarna, UV-strålarna är som allra starkast då. Hur ska man tänka om man vill få en bränna i sommar utan att det är skadligt med tanke på det vi har pratat om nu?
Alltså från ett folkhälsoperspektiv så måste vi faktiskt tänka på att ändra de här skönhetsidealen. Därför att ligga och pressa sig i solen så att man blir knallbrun, det är skadligt. Och det vet vi att det ökar risken för melanom. Den minskning man ser nu i hudcancer, det kommer förmodligen inte av att folk nu de här senaste åren har solat mindre eller mer liksom ansvarsfullt. Utan det kommer tillbaka från 80-90-talet. Så att den soltrend som man nu håller på med, det kan påverka de här personernas risk för hudcancer om 10, 20, 30 år.
Mm. Men samtidigt nyligen så gick ju Läkemedelsverket ut och sa att solkräm inte är tillräckligt skydd mot solen utan att man ska söka skugga och ha på sig täckande kläder. Håller du med om det eller vad spelar solkräm för roll då?
Alltså, jag tycker ju och förespråkar att man ska ha lätta kläder som skyddar mot solen och att man inte ligger direkt i solen och steker sig. Vi behöver ju få lite sol varje dag, särskilt under sommaren, för att få tillräckligt med D-vitamin. Så att det är jätteviktigt att vara ute i solen. Men det här med att bränna och jobba på sin färg, liksom, hela den inställningen är potentiellt skadlig. Och den leder ju till att man kanske ligger och pressar sig då. Så vi behöver jobba med våra skönhetsideal också.
Mm. Martin Berge, professor i molekylär medicin på Karolinska institutet. Tack för att du var med i P4 Extra. Jag hoppas att ungdomarna lyssnar på detta och tar till sig av info.
Hoppas jag med.
Tack Martin. The apple was for free. The snake was talking fast and sweet. We can't resist a bargain when we see it. There are wounds still left to heal. There are minds left in the field. There are issues we should take the time to deal with. Why do we make the same mistakes when there guess we'll always seek the thrill of danger. Our dreams cannot be tamed. One day will be our lucky day. We're always dreaming of the great adventure. What we shared is up for sale. We're pawns in a losing game. Change is rooted in the human nature. Why do we make the same mistakes when there is so much at stake? I guess we'll så ska jag prata med krögaren och kocken Johan Djureskog. Han fyller 50 i sommar. Hur ska han fira det? Ja, det och mycket annat efter era lokala nyheter som kommer nu.
Lokala nyheter från P4 Stockholm. Fyra män och en kvinna har dömts för inblandning i en 3 dygn lång kidnappning i Farsta i södra Stockholm förra sommaren. Bakgrunden till händelsen ska enligt brottsoffret vara missnöje hos en investerare efter att ett företag gått i konkurs. Offret, en tidigare företrädare för företaget, togs till fånga i en mörklagd lägenhet med kravet på en lösensumma på 1,5 miljoner kronor. 4 av gärningspersonerna döms nu till fängelse i cirka 6 år. Flera mindre öar i Österåkers och Vaxholms skärgård blir utan egna insamlingsstationer när Roslagsvatten inför ett nytt avfallssystem. Det här är något som boende på öarna anser är opraktiskt och strider med miljömålen, skriver tidningen Skärgården. Gemensamma återvinningsstationer ska på sikt ersätta dagens säckhämtning vid fastigheterna. Roslagsvatten uppger för tidningen att vissa öar har mycket få hushåll. På fredag så öppnar nya Södermalmstorg i Slussen i Stockholm, en plats som varit avstängd under lång tid i samband med byggarbeten. Men redan idag var Stockholms finansborgarråd Karin Vangård på plats och fick en smygvisning.
det här ska vara en plats där man gärna möts, träffas, kompisar eller nya kärlekar, vem vet. Men framförallt att det är en plats som man vill vistas på. För det här är det offentliga rummet. Det här har vi hållit på med länge, kostar mycket pengar. Nu vill vi verkligen att stockholmarna tar sig hit aktivt och också är här. Det kan finnas torghandel, det kan finnas möjlighet för lite spontanteater, vem vet.
Så alltså Karin Wanngård från Socialdemokraterna. Invigningen sker alltså på fredag. Väder idag, eftermiddag så varvas sol med stackmål, temperatur 16-19 grader och sydvästlig vind med friska vindbyar. Jag heter Simon Gubensson, lämnar till Patrik Larsson på trafiken.
Det är stökigt för pendeltågtrafiken beroende på ett signalfel vid Västerhaninge. Och det gör att det är stopp för linje 43 mellan Jordbro och Västerhaninge och för linje 43X mellan Älvsjö och Tungelsta. Nu finns det bussar som ska köra istället och de kör sträckan Jordbro-Segersäng men stannar inte vid Tungelsta eller Hemfosa. För att åka till Tungelsta får man ta ordinarie buss 835. Finns ingen prognos för när man kan få igång pendeltågtrafiken förbi Västerhaninge som alltså står stilla på grund av ett signalfel.
Nu fortsätter P4 Extra med Karin Frick.
Kocken och krögaren Johan Djureskog är här, starkt förknippad med hamburgare men med många fler strängar på sin lyra. Snart så fyller han 50 minsann och hans restaurang AG utsågs nyligen till 9:e bästa köttrestaurangen i världen för andra året i rad. Johan, välkommen hit!
Tack! Tack för att jag får vara här. Det känns jättebra.
Ja, men det är så spännande. Härligt att ha dig här. Mm. Ja. Hur mår du?
Jo, men det har varit ganska mycket ös sen egentligen. Jag skulle ju prova att köra Vasaloppet. Det hade gett mig fan på att jag skulle göra innan jag fyller 50. Så jag och min kära fru och 8 andra gav oss an det. Och min lillebror var med också. Men vi klarade inte riktigt. Det var en av de tuffaste åren tydligen. Det fanns inga spår. Mina anklar var ju slut efter 2 mil och de drog repet framför mig efter 71 kilometer Hökberg, tror jag heter. Mm. Jag började gråta, satte mig på bussen, sa aldrig mer. Och sen har jag signat upp för nästa år.
Ja, men precis. Det känns lite som att du funkar så. Det ger dig liksom inte.
Nej, men jag, det där är någonting som jag... dels älskar jag Dalarna och det är någonting jag vill göra. Men sen har det varit fullt ös. Jag har gjort... vi var ju på en härlig semesterresa med familjen först. Så det var behövligt. Men sen så har jag varit i... Ja, jag har gjort gästspel i exotiska Helsinki. Men jag har också varit och blandat vin i Napa Valley och sen direkt egentligen till Australien för ett ganska långdraget gästspel som är organiserat av 101 World's Best Steakhouses, The Rare Tour.
Wow, det låter som liksom hur intensivt som helst. Och så lite tidsskillnad på det och hit och dit.
Ja, men det tänker jag inte så mycket på. Men sen är det ju allt annat jag håller på med.
Mm. Så var du på svensexa i helgen, va? Jag kikade lite på Instagram sen.
Ser du mina lite lätt tyngda ögon? Ja, det var jag.
Nej,
det var
jag baserade bara på det jag såg på Instagram.
en av mina närmaste vänner ska äntligen gifta sig med sin Johanna. Så det ska bli jättefint att få. Det är nu i helgen som det är fest.
Vad härligt. Eller bröllop. Du ser väldigt pigg och fräsch ut. Ditt motto är att man alltid ska vara glad och positiv och se människor, göra människor glada. Det tycker jag är en bra inställning. Du ser glad ut, jag är glad att du är här och vi ska prata mycket mer alldeles strax.
Tack. My life, you're an idiot. Now I'm short, now I'm positive. I should go and warn her. Ooh, bet you think that she's so cool. Kicking back on your couch, making eyes from across the room. Taking down her hair like, oh my god. Taking off your shirt, I did that once or twice. I know, fuck off. But I think I like her, she's so fun. Wait, I think I hate her, I'm not that evolved. I'm sorry, she's missing it. Sad, sad boy, not my business. But I have.
That's so true, Gracie Abrams. Jag sitter här med kocken Johan Jureskog. Johan, du driver bland annat restaurangerna Rolfs kök, Rolfs hav, AG och snabbmatskedjan Jureskog. Snart fyller du 50. Är du nöjd med vad du har åstadkommit i livet så här långt? Är du på en bra plats?
Nej, men alltså lite någonstans har jag kommit till. Har du sett filmen The Greatest Showman?
Ja.
P.T. Barnum. Mm. Och när jag såg den så började jag... Den är en av de liksom starkaste filmerna jag har sett på grund av att den gestaltar mig lite. Och speciellt när Rebecca Ferguson framför... vad är den heter?
Den kommer inte jag heller ihåg.
Never Enough.
Ja, just det.
Och,
otrolig låt.
Det är därför jag har kommit dit. Jag har kommit från egentligen ingenstans i Sundbyberg till det jag har idag. Det är för att jag aldrig ger upp och bara kör på. Men när är enough då? Men än så länge så är det så himla kul. Mm. Men dundrar jag på, vi pratar lite emellan här. Mm. Dundrar jag på som jag gör nu så kanske inte jag blir så gammal. Och nu har jag annat att tänka på också. Barn och familj och en fantastisk fru. Och resten av familjen också så förstås. Mm.
Men känner du så liksom, att det skulle vara nära, att det skulle... liksom kunna gå dåligt?
Eller hur? Nej, men jag gör ju mina checkar och sådär, men jag känner att emellanåt så är det för högt tryckt. Speciellt med resandet nu i Australien, och det kom ju mycket därtill. Liksom. Vi var 4 dygn i det var en källarlokal, den här restaurangen. Det såg ganska likt ut AG för övrigt, men vi var typ 4 dygn där nere, och jag ska, jag, något som jag lever efter också, det är att the most noble art is to make people happy, som det står i slutet av The Greatest Showman. Och det kan jag också gestalta mig med, att jag älskar att göra människor glada. Det är därför jag finns på den här planeten. Och det är inte bara mat, utan det är även se till att de har rätt stämning i lokalen och high five, högt tryck, mycket glädje. Och lite som du sa i början, att jag försöker alltid vara gladast i rummet och försöka se allting positivt och se till att andra människor har det bra.
Mm, och det är ju en fantastisk egenskap, men kan det lätt bli då på bekostnad av dig själv, att du glömmer bort dig själv, att du också ska vara glad och må bra?
Men ja, det är ju det som gör mig att må bra, men sen så är det ju vissa dagar vi har lyckats köpa ett ställe ute i skärgården som har varit en dröm för mig i hela mitt liv, och när man kommer ut på fredag eftermiddagen tidig kväll med barnen och så bara sätta sig och titta på havet, då får jag energi och har orken att dundra vidare. Mm. Men sen, har du barn också?
Mm, 2 stycken.
Ja, jag är samma här. Och Greta är som en ängel, hon är 7 år.
Det går säkert över.
John, han har ju fått min oändliga energi. Mm. Och sen är han i den åldern nu. Liksom, det är turbomun och fullt ös, kan inte sitta still. Och det tar ju på nerverna. Jag tycker inte att det är jätteroligt att vara pappa. Det är fel att säga det, men jag tycker inte det är jättekul att leka.
Jag tror det är ganska många föräldrar som känner så.
Ja, nej, men så jag vill göra allting för dem, men jag hoppas att när de blir lite mer äldre så kommer jag vara världens bästa pappa. Mm. Nu ska jag bara se till att de kommer på rätt plats i livet och har det bra.
Jag tror bara den insikten gör att de kommer göra det. Men för det är ju lite så, äpplet faller ju sällan så långt ifrån trädet. Mm. Och liksom, du är ju väldigt framåt, energisk, och du vill hela tiden vidare och sådär. Och stort självförtroende numera kanske, men det var ju inte alltid så som barn.
Verkligen inte. Jag var äldst av 3 syskon och jag var ganska retad som barn. Fick ständigt... springa undan eller cykla lite snabbare för att inte hamna i det var de som var elaka mot mig. Jag var lite tjock, hade dåligt självförtroende. Och när jag kom upp i puberteten typ, och då växte jag väldigt mycket på 1 år, och då la jag också om min kost. Jag la av totalt med socker, och vilket gjorde att jag gick ner typ 20 kilo och växte 20 centimeter. Det var ju folk som inte ens kände igen mig, och så började tjejerna titta lite på en, och det stärker ju ens självförtroende. Men sen den stora grejen var ju när jag hittade mig själv, att jag var duktig på någonting, och det var ju maten. Liksom. Mm. Så jag har ju verkligen fått mitt självförtroende genom att att vara duktig på någonting. Och jag tycker jag är duktig på att driva krog och
onekligen.
Och bra matkunskap.
Ja, det vittnar ju allt som du har gjort och dina framgångar om. Men du bestämde dig för att bli kock på någon familjens utlandssemester. Och just liksom det här du säger, att då kom jag på att det här är någonting som jag är bra på. Vad var det som hände?
Nej, men jag är uppväxt i Dubo, i ett litet samhälle utanför i Sundbyberg. Mamma har ärvt huset. Mamma och pappa hade ju vanliga löner, så mesta av pengarna gick ju åt att vi skulle få bo kvar i det här huset som mamma har ärvt i generationer. Pappa var tvungen att köra taxi extra för att det skulle liksom funka. Så vi var inte jättemycket på restaurang, vi var inte jättemycket på några utlandssemester. Så den första utlandssemestern egentligen var när min morfar dog och det var några kronor över av arvet. Så kunde vi åka till Kalamijorv med Ving i 2 veckor. Då gick vi på restaurang och det var då jag gick och funderade på vad jag ville bli. Och den magkänslan som jag fick då, den har jag haft med mig sedan dess. Att när jag får det här är rätt. Då tänker jag inte så mycket om det var rätt eller fel efter jag tagit det beslutet, utan då kör jag på. Och det var att jag skulle bli kock till syokonsulentens
stora förtret.
ja, när hon bara, nej, inte med dina betyg och ditt huvud. Liksom. Men det var ju helt rätt. Jag menar,
och tändvätska för dig kan jag tänka.
Tändvätska, absolut. Och sen så, i vårt skrå så är det... Det pappa lärde mig var alltid hel och ren, var artig, ta i hand, gör rätt för dig. Och det är väldigt många som kanske inte var där eller är där. Och då är det lätt att kanske bli sedd också i min bransch. Mm.
Men innan vi går in mer på branschen, men hur reagerade föräldrarna då när du ville bli kock?
Nej, men mamma är ju kärleken själv. Googlar mamma så står med mamma Ginge Djureskog där på bild. För hon är helt fantastisk. Pappa var ganska hård. Kom du hem med inte full pott på betygen så undrar han varför inte jag fick full pott. Och det har väl också varit lite energi för mig. Absolut, att visa pappa att han ser mig. Så det har varit jättetufft. Och vi hade en riktig tomten far till alla barnen här en julafton. Det är 10 år sedan. Pappa är dement idag och är på hem. Jättejobbigt. Men då kanske var en whisky eller 2 inblandade, men att vi pratade ut och hur viktig han är för mig, att han ser mig och att uppskatta mig och bli duktig. Och innan han kanske försvann ut i något annat så var han bättre på att säga att jag är duktig.
Mm. Gud, vad fint att du hann och säga det innan han liksom försvann in i demensen. Mm. Johan Djureskog här, vi pratar mycket mer. Vi ska ta och lyssna på Magnus Uggla först.
Fast man saknar allt av värde varje månad den 24, men i samma stund som lönen går att nå, ska det genast ut och handlas, hela klädskåpet förvandlas, och sen man svurit aldrig mera äta nudlar ifrån Tokyo, ska hela en gäng ut på en sväng och sätta sprätt på varje peng.
Från Magnus Uggla och kung för en dag och kung i baren till någon som är kung i köket, Johan Jureskog.
Jag kan vara kung i baren ibland också.
Det kan vi alla vara. Drottning i baren, det har väl hänt det också, men det ska vi inte prata om nu. Utan vi pratade om att du kom in och ville bli kock, men sen kom du in i restaurangbranschen. Du fick den här chansen och tänkte att herregud, det här är ju hemskt, jag kastar in handduken.
Ja, men mitt första jobb på Ulriksdals värdshus var ju med, jag ska, han har gått bort, men det var ju underchefen, eller han var kökschefen som... men han behandlade mig som skit. Jag fick ju höra både att jag skulle gå upp och hänga mig och att jag har fått smaka laxkniv och han har bränt mig på händerna. Och det var en riktigt tuff tid och det var mitt första jobb.
Hur gammal var du då?
Ja, men man är 19 var jag. Mm. Och sen så sökte jag mig då bort därifrån och jag skulle göra lumpen om 6 månader. Och då sökte jag till nyöppnade Gondolen och fick jobb där. Jag hade varit på Eriks bakficka som ägdes av Erik Lallerstedt och Gunnar Ström. Och då såg de mig och kastade in mig i kallskänken och där stod Kajsa Axbåge, som då hette Forsberg. Hon är några år äldre än mig, som min souschef, och såg vad jag behövde. Som jag tror de flesta människor behöver. Och det är lite glädje, lite uppmuntran. Och får jag uppmuntran och i rätt forum, då kan jag kan bestiga Mount Everest imorgon. Mm. Och bara kom tillbaka och bara kände att, nej, vet du vad? Nu gör jag lumpen som kock. Och jag ska ge hjärnet. Det här är ändå min bransch. Mm.
Men har det då gjort någonting med dig och ditt chefskap? Att så här vill du vara. Du vill vara en, inom citationstecken, snäll person som tar hand om din personal på ett uppmuntrande sätt. För annars vet man ju att restaurangbranschen, i alla fall historiskt sett, har ju varit mycket penalism och ganska hårda ord i köket. Och för att det är så hög kravnivå helt enkelt.
Ja, du har ju fått smakat lite,
ja,
hörde jag också.
Det har jag fått när jag jobbade inom restaurangbranschen för länge sedan. Men var det självklart för dig att liksom verkligen inte vara en del av det så att säga?
Nej, men det gäller inte bara restaurang. Men jag tror att det självklart är ganska hårt i restaurang. Men jag jobbar ju med Norbert Lang nere på Paul och Norbert. Och jag kan säga så här, han lärde mig, en glad kock lagar god mat. En glada människor mår bra. Och jag kan inte förstå att man är chef och dessutom kanske ibland ägare, där du betalar ut ganska dyra löner med sociala avgifter och grejer till en människa som inte kommer att jobba 100%. För man kommer inte kunna jobba 100% om man mår dåligt. Mm. Så jag kan säga så här, jag känner när jag går in på golvet, jag jobbar onsdagar på Rosshav och Rosskök och AG på torsdagar. När jag kommer in så känner jag att de bara, ska du jobba ikväll? Självklart, high five, nu kör vi! Och sen är det glädje och full fart. Mm. Och sen så, likadant som alla ägare och chefer, så vill jag att vi ska framåt, vi ska sälja, vi ska vara duktiga, men framförallt ska vi ge en show som de sällan har sett. Och det gör man med glädje. Mm. Mm.
Ja, nej, men all uppmuntran är ju bra, oavsett om det är i arbetslivet eller i relationer eller vad det än kan vara. Men ja, det är en av dina restauranger, och det finns ju så många restauranger, vi ska bara säga det här. Mm. Det driver ju köttrestauranger. Idag är det ju väldigt mycket fokus på att liksom, vi ska minska köttkonsumtionen för klimatets del, men också av hälsomässiga skäl. Hur tänker du kring det? Du skrattar lite nu.
Nu blev du skjutjärnsjournalist. Nej, men alltså, det ska man veta. Det jag och AG har gjort för Köttsverige, det är att vi har ju börjat kategorisera kött på ålder, ras, kön. Men framförallt, hur har det här djuret levt? Och vilken kost har den ätit? Vi highlightar köttet som att det är en lyxråvara. Och vi tycker också att man ska äta mindre kött, men när man äter kött ska man äta bättre kött och få betala för det som ska gå hela vägen ner till bonden. Vilket gör att det blir bättre djurhållning. Häromdagen så var det, jag kommer inte ihåg vem det var, men det var någon som visade en artikel vad köttbullar kostade 1985. De är inte speciellt mycket dyrare idag. Mm. Och då, det är djuren som får ta stryk av det. Bättre djurhållning är någonting som jag brinner för. Men det du ska veta, om vi pratar hur många nötkreatur fanns det i Sverige år 1900? Karin.
Ska jag förväntas kunna det? Nej, jag kommer inte chansa på det.
3 miljoner djur. Ja. Tror du det finns mer eller mindre idag?
Mer.
Mindre.
Mindre.
Mellan 1,2 till 1,3 miljoner.
50% chans.
Vad är skillnaden idag mot år 1900?
Tror vi hade,
tror klädkonsumtionen var likadan? Tror
nej,
vi reste? Tror vi körde bilar?
Okay, jag förstår vad du vill komma. Jag förstod också att du skulle ha ett politiskt svar kring det här, för du får den frågan säkert ganska ofta när det handlar om djur och djureskod. Men vi måste... Ja,
jag mår väldigt bra av att äta nötkött och sallad. Protein och sallad, det mår jag bra. Men man ska ju veta att jag håller ju inte bara på med kött och hamburgare. Jag har ju Rolfshav, jag älskar fisk och jag har jobbat med fisk och grönsaker hela mitt liv. Brinner för grönsaker.
Vad härligt. Vi släpper maten lite grann på det sättet. Du gillar ju också att tävla. Du har varit med i Kockarnas kamp, Världens bästa burgare, Let's Dance bland annat. Och nu tänkte jag, vi ska inte tävla, men du har fått ett hjul framför dig som ett litet tombolahjul med olika frågor. Så jag tänkte att vi ska liksom gå in i våran lilla tombola sommarjul igen och ha premiär för det. Vi hade det med politiker under politikerdebatter och sånt där. Men nu så ska vi ha det som en premiär för sommarjulet. Så nu ska du få snurra, så ska du få svara på de frågan som det stannar vid. Hoppas att det är,
jag är igång här.
Förklarligt The Wheel of Fortune. Nu för lyssnaren. Ja, det är lite olika frågor om dig och vad som händer med dig när du till exempel undviker vad då på semestern?
Jag gillar ju ett aktivt liv och det kan vara allt från promenader till så. Men vi är väldigt mycket på just på semestern är vi ute på ön. Jag undviker att ligga och sola. Jag är ingen solmänniska. Jag har inte lugnet för det. Det är i så fall någon gång om jag hittar en riktigt bra bok som jag måste komma in i efter två sidor, annars är den borta.
Ja, men det är bra. Vi lyssnade på en professor förut om beta-karoten, man ska sola för mycket. Vi hinner snurra någon gång till. Vi vill hinna med så mycket innan du ska få ta dig vidare här och innan vår tid är slut. Nu snurrar den väldigt många varv här. Med aggressiv snurrning från din sida, men det är inte så lätt att veta hur snabbt det snurrar. Ja, hur ser din drömsommar ut? Du fyller ju 50 i sommar. Grattis i förskott.
Tack. Hur min drömsommar är tråkigt att säga det, men min drömsommar är när vi hoppar i båten, åker ut till ön och bara så gott som jag kan stänga av och bara hänga på ön, utgå från ön med båt, åka runt och besöka schyssta restauranger. Laga massa mat. Jag får inte tyvärr laga lika mycket mat längre. Så då är varje dag en fest för mig att jag får stå och bara fundera på vad vi ska äta ikväll eller till lunch eller så. Ska jag dra igen?
Jag tror inte vi hinner mer. Nej. Man hade velat snurra hur mycket som helst. Men vi pratar så mycket istället. Men du Johan, så kul att ha dig här. Som gäst i P4 Extra. Sommarjulet får rulla vidare någon annan dag. Och fira nu 50-årsdagen med pompa och ståt.
Det lovar jag.
Så lyssnar vi på Molly Sandén. Tur i oturen. Jag hoppas du har tur i sommar. Och ta gärna båten ner till Trosa och laga lite mat. För där bor jag.
Ja, jag ser dig som en inbjudan. Tack.
Det ska du göra. Tack Johan för att du kom hit.
Efter nyheterna så ska vi bland annat prata om den statliga sjukvården. Och sen så ska man kunna tjäna pengar på invasiva arter. Det och mycket annat efter Ekot som kommer till er nu.
Här är Ekot. Personal på ett kommunalt serviceboende i Göteborg som bland annat lämnade boende i sin egen avföring får fortsätta att arbeta med vård och omsorg. Detta trots kraftig kritik från både anställda och chefer, rapporterar P1-programmet Kaliber. Jelena, som egentligen heter någonting annat och vars röst här är utbytt, arbetade som stödpedagog och hon var en av dem som såg hur illa det var.
Ärligt talat så tycker jag att det är för jävligt att de blev omplacerade. Att de ska få jobba med människor igen efter det här.
De anställda glömde ge dem boende mediciner, kunde strunta i att gå på larm och hoppade över rehabträning. I drygt 3 år blev personer med hjärnskador vanvårdade på ett serviceboende i Göteborg innan förvaltningen till slut splittrade hela personalgruppen. Men 15 anställda har omplacerats och alla som misskött sig får fortsätta arbeta med omsorg. Avdelningschefen på förvaltningen för funktionsstöd, Solveig Eldenholm, säger att de inte vet just vem som har misskött sig.
Vi kunde ju inte komma fram till vem var det som hade gjort och vem var det som hade misskött sig i den här arbetsgruppen. Mm. Det var ju skälet till varför vi gick fram till att då får vi splittra hela gruppen istället.
Solveig Eldenholm säger samtidigt att de kommer hålla koll på gruppen i framtiden så att de inte missköter sig på sina nya jobb. 2 anställda där förvaltningen inte kunde erbjuda liknande arbeten slutade och fick en årslön i kompensation, vilket till och med har ifrågasatts av chefer inom förvaltningen.
Och reporter där var Ola Sandstig. På Sicilien har det skett ett utbrott i vulkanen Etna. Ett enormt rökmoln syns flera kilometer upp i luften över vulkanen, rapporterar italienska medier. Och Catanias flygplats har höjt sin beredskap med anledning av vulkanutbrottet på Sicilien, skriver Corriere della Sera. Flera matleveransföretag får miljardböter av EU-kommissionen. Tyska Delivery Hero, som bland annat äger Foodora, och spanska Glovo får sammanlagt böta 329 miljoner euro, motsvarande 3,5 miljarder svenska kronor på grund av kartellbildning. Bolagen ska bland annat ha delat affärshemligheter som priser och kostnader och delat upp marknader geografiskt mellan sig. Polisen utreder brott kopplat till rapparen Yasins planerade spelning på Brännbollsyran i Umeå. En spelning som ställdes in efter uppgifter i Aftonbladet om att polisen avslöjat en mordplan mot Yasin och gripit 2 personer. Det finns en brottsutredning kopplad till medieuppgifterna, bekräftar nu polisens presstalesperson för SVT. Det avslutar Ekot med Johan Hellström.
Nu fortsätter P4 Extra med Karin Frick.
P4 Extra går vidare fram till några minuter i 3 och jag ska strax tala med sjukvårdsminister Acko Ankarberg om vårdsansvarskommittén som inte tycker att staten ska ha huvudansvar för den svenska sjukvården. Något som hennes parti Kristdemokraterna kämpat för. Jag ska berätta hur man kan tjäna pengar på lupiner och gullris i sommar. Och så ska jag lära mig någonting som jag borde blivit bättre på för väldigt mycket längre sedan, nämligen livräddning. Så viktigt, det ska vi bland annat prata om. Kul att ni är med oss. Even an angel can end up falling. Don't you cry because you're crawling. Start again. It's a beautiful morning for satellites. Well, they said it was time for changing, rise and shine.
Crawling, start again. It's a beautiful morning for satellite.
everybody walks all over you. Now you don't like the sight of mirrors, 'cause you're scared that the face you'll see will look just like before. Even an angel can end up falling, don't you cry, because you're crawling. Start again, it's a beautiful morning for satellites. Even an angel can end up falling, don't you cry, because you're crawling. Start again, it's a beautiful morning for satellites. All I want is you. Let me take it back where you once belonged. All I want is you. Because you're crawling, start again. It's a beautiful morning for satellites. Even an angel can end up falling. Don't you cry, because you're crawling, start again. It's a beautiful morning for satellites. Even an angel can end up falling. Don't you cry, because you're crawling, start again. It's a beautiful morning for satellites. Satellites.
Satellite med September. Nu ska det handla om att den svenska sjukvården inte ska förstatligas, utan regionerna ska fortfarande ha huvudansvaret. Det har vårdsansvarskommittén, ska jag säga, där alla riksdagspartier ingår i, kommit fram till. Men det finns områden där staten skulle kunna öka kontrollen enligt kommittén. Det handlar då bland annat om läkemedel, vaccinationer, rättspsykiatri och luftburen ambulanssjukvård. Acko Ankarberg, sjukvårdsminister och kristdemokrat, är med mig nu direkt från riksdagshuset. Acko, välkommen till P4 Extra.
Hej!
Hej! Du, ditt parti, Kristdemokraterna, är tillsammans med Sverigedemokraterna de partier som inte delar majoriteten av kommitténs slutsatser. Ni är nämligen för att staten ska ta ett slags totalansvar. Hur ser du på utredningen som presenterades idag?
Jag är väldigt glad över att partierna har förflyttat sig. För ett par år sedan så var det ju inte så, utan man vill ju absolut behålla allt hos regionerna. Nu har de förflyttat sig, vi flyttar 6 områden till statligt ansvar. Och kanske ännu viktigare att de skriver hur viktigt det är att öka statens styrning, kontroll, till och med att sanktioner, om man inte följer lagar och regler i regionerna, så ska man alltså ha sanktioner. Och det där tycker jag är så viktigt, för vi har en lag, hälso- och sjukvårdslagen, patientlagen. Och den måste gälla hela Sverige, oavsett var du bor.
Nu har man kommit en liten bit på vägen, men ändå långt ifrån hela Sverige. Vad tänker du kring det?
Det är ett steg i rätt riktning nu. Nu tycker vi kristdemokrater att man måste ta steget fullt ut. Och ibland slås jag av hur ofta vi ber vårdens medarbetare att vara med om omorganisationer, de ska arbeta på ett annat sätt. Men när det kommer till politiken, då vill vi inte ändra på något, utan vi håller samma organisation som vi haft i 160 år. Alltså hälso- och sjukvården hade ju inte varit av så hög klass om inte man ständigt utvecklar, lär sig om nya saker. Och jag tycker att det är dags att göra en förändring av styren av sjukvården idag.
I Norge så gjorde man ju en reform som liknar den som ni i KD och SD vill ha. Den verkar ju inte ha lett till några entydiga resultat om förbättringar enligt en jämförelse som SVT har gjort. Kan du känna att det inte är inte en övertro på ett statligt huvudmannaskap att det skulle ha så stor betydelse?
I Norge är det ju sjukhusen som är statliga, medan primärvården är kommunal, så att det har ett mellanting där. Men det är ju inte så att allt blir frid och fröjd bara för att det blir statligt. Men idag har vi väldigt stora skillnader mellan regionerna, så det beror på var du bor, och många kallar det för ett postnummerlotteri. Det är också skillnad i vilken behandling, vilket resultat av behandlingen du får. Och så ska det ju inte vara, för vi är ett land, en lag. Du måste ju ha samma rättighet att få en jämlik vård oavsett var du bor. Så för oss kristdemokrater så har vi kommit till slutsatsen att vi måste våga ta bort regionernas ansvar, låta staten ta huvudansvar, så att vi på det sättet får en jämlik vård i hela landet.
De områden som kommittén föreslår att staten ska ta större ansvar för är ju läkemedel, vaccinationer, rättspsykiatri och luftburen